en podcast från Aftonbladet Ledare.
Vad vilja reformisterna, Annie Ross? Sveriges och förmodligen Skandinaviens största socialdemokratiska förening går till årsmöte och val av ny ordförande. Det blir ett generationsskifte på samma gång. Jag möter idag Annie Ross som är valberedningens enhälliga förslag att efterträda Markus Kallifatides som ordförande. Vem är hon och vilken roll ska reformisterna ha i framtiden? Detta pratar vi om idag i Starta pressarna, en podd om ekonomi och politik med mig, Daniel Sunen. Varmt välkommen till Katalys och Starta pressarna, Annie Ross.
Tack så jättemycket.
Du har inte varit här förut.
Nej, det här var vi sa det. Det här är ju en bra första gång att göra liksom entré i podden.
Entré i podden. Reformisterna har haft en podd, eller hur? Har man det fortfarande?
Man har det fortfarande. Man har det fortfarande. Reformistpodden.
Ja. Reformistpodden. Så när det här är slut kan man lyssna på den. Vi ska prata om dig, vi ska prata om reformisterna, vi ska prata om socialdemokratin, politiken, valet. Vi har en god stund framför oss. Det är liksom, jag brukar tänka så här, 6-10 stycken sådana här debatter i Studio 1 brukar jag tänka att det här är. Så det är ganska lång tid. Men så här, du har varit aktiv i styrelsen och ledningen för S-föreningen Reformisterna som jag var med och grundade och suttit i styrelsen för länge sedan. Och vem är du? Hur hamnar du där och vad vill du nu? Berätta.
Vem är jag? Jag brukar säga att jag är östgöte i exil, kanske man ska börja med att säga. Jag kommer från en familj i Östergötland, Motala. Och jag tror att jag liksom skulle vilja börja där för att berätta om vem jag är och vad som har liksom präglat mig som människa. Och jag växte upp i en familj med 3 syskon och min storebror född med ett svårt hjärtfel och var dödssjuk under en stor del av min uppväxt. Och de uppväxtvillkoren har verkligen präglat mig och min människosyn. Att det var liksom en slump att han blev sjuk och jag blev frisk. Jag har fått alla förutsättningar och han har varit tvungen att kämpa otroligt hårt. Och det gjorde mig väldigt tidigt medveten om att livet är inte rättvist. Och vi är alla sårbara. Och vi får inte alls alltid det vi förtjänar. Tvärtom. Vissa kämpar och sliter otroligt hårt och får mycket mindre tillbaka. Och vissa har det otroligt lätt. Och det har verkligen liksom präglat mig och min ideologi, min syn på människor och hur jag tycker att vi ska forma samhället. Och sen den andra delen av det, vi är ju liksom på min pappas sida är vi socialdemokrater i princip sen liksom den svenska socialdemokratins födelse på slutet av 1800-talet.
Men du var inte med då?
Jag var inte med då. Men min farmors farfar var med då. Och bedrev liksom aktivt folkrörelsearbete för Socialdemokraterna i D-grön då, så att det är norra västra Östergötland där vår familj kommer ifrån. Och har egentligen drivit det ända sedan dess. Var med och byggde Folkets hus, ägde till och med en andel av det, var ute och liksom satte upp valaffischer, jobbade och cyklade runt på liksom landsbygden där för att sprida socialdemokratins budskap. Så att på min pappas sida så kommer vi från en familj där både min farmor och farfar och deras föräldrar har liksom varit socialdemokrater in i benmärgen hela sitt liv.
Du borrar de här in i benmärgen.
Ja, exakt. In i benmärgen. Men de växte ju liksom upp under en tid då socialdemokratin gav dem rösträtt, byggde ut välfärden, gav dem skolgång, gav min pappa barnomsorg, byggde ut högre liksom, utbildning. Under deras livstid så var socialdemokratin en radikal kraft för människors frihet, för jämlikhet, för solidaritet. Och de såg och upplevde verkligen det i sina liv. Och min pappa brukar liksom skämta om att min farmor skulle rösta på Socialdemokraterna om vi så hade en häst som partiordförande. Och det är klart, det är ju ett skämt. Ja. Men det finns en väldigt viktig sanning i det. Som är vilken otroligt starkt liksom förtroende och tillit som socialdemokratin hade hos många människor. Alltså vilket otroligt starkt band man kände för den rörelse som man liksom verkligen upplevde hade gett en så otroligt mycket i livet. Och den erfarenheten har jag i min familj. Men när jag föddes då, jag är född 1989, 2 veckor efter Berlinmurens fall.
I frihet, så att säga.
I frihet. Precis, när en liksom...
Du är 10 år yngre än mig då. Mm.
Ja, det är men så jag föddes ju liksom precis när en ny världsordning tog vid. Mina föräldrar kollade på Dallas när de var på BB och liksom, det var en helt annan tid. Men jag är ju då...
Jag kommer ihåg när Bobby gick ur duschen och en hel säsong hade förstörts liksom.
Eller hur?
Det skakade min uppväxt.
Ja,
allting alltså såhär, lämna.
Verkligen, alltså det var ju den riktiga följetången. Det här med liksom ny världsordning, Berlin med Spall, det var liksom... Det var en större liksom bakgrundshistoria. Men det är in i det som jag ju föddes, in i 90-talet. Så jag kommer ju från en ny generation socialdemokrater som har en helt egen annan upplevelse av 90-talet och av socialdemokratin. Mm. Som sagt, jag är uppvuxen i Motala, det var en industristad.
Klassiskt S-byggd.
Klassiskt S-byggd.
Också klassiskt, ja, någon sorts skandal på 90-talet där liksom,
ja,
den mest,
ja,
klassiska liksom Mutala. Nej men liksom,
ja,
nej men så här, klassiskt, ja, sossarna styr i 100 år, ja, och sen faller man med någon skandal och sen tror jag man är ganska stark fortfarande kanske.
Ja, man har lite kommit tillbaks. Vi har ju liksom, det finns en väldigt bra historia i det, därför att det politiska projektet efter det blev ju väldigt mycket sen att liksom privatisera och sälja ut välfärden tyvärr. Jag tänkte komma tillbaks till det alldeles strax. Mm. Men ja, det är en klassisk arbetare i kommun, jättestark industristad, Motala verkstad, Stockholm Motala, de första radiosändningarna, Luxor, Electrolux, de gav ju jobb till alla, inklusive mina föräldrar, under hela deras ungdom. Allt det slogs ut på ett par år och det var jättemånga föräldrar som blev arbetslösa. Väldigt många råkade illa ut. Folk började dras in i droger.
Även det är 90-talet då, när du är ung då, ja, eller växer upp.
Ja, när jag växer upp. Vi var tvungna att sälja vårt radhus för 1 krona i den här liksom bizarra bostadsbubblan som sprack efter man hade avreglerat kreditmarknaden. Så att jag kände ju verkligen liksom 90-talskrisen på ett helt annat sätt. Hur den påverkade våra uppväxtvillkor i Motala och människor som var klassiska verkligen arbetare.
Du kände inte att allting blev, nu blev det ordning och reda, utan att det kanske blev liksom
Nej, det blev
skada också.
Verkligen. Det blev verkligen liksom kaos och misär. Och min pappa då, han liksom min farfar engagerade sig i fackligt. Han var en facklig ombudsman, det är han än idag. Och han satt då i Motala arbetare i kommun i början av 2000-talet började han engagera sig. Men upplevde just den här liksom högersvängen, det var efter Motala-skandalen, men också liksom när den här privatiseringsvågen verkligen liksom började rulla ut ordentligt i kommunen.
Och allt skulle ut på entreprenad, upphandlas och äldreboenden och förskolor och sådär.
Mm. Exakt, och exakt samma sak hände i Motala. Och han kände sig liksom väldigt maktlös inför att även vårt parti ju gick i täten för det och privatiserade. Så han lämnade partiet, han lämnade kommunfullmäktige, så jag tänker inte stå för det här. Och jag minns så väl, min pappa sa till mig då att när jag kanske var 12-13 år att du ska göra något annat med ditt liv. Du ska inte ägna dig åt politiken och du ska inte ägna dig åt Socialdemokraterna. Utan gör någonting meningsfullt med ditt liv där du verkligen kan förändra samhället på riktigt. Och det tror jag tog mig, liksom, jag tog verkligen till mig av det. Jag har väldigt stor respekt för liksom, min pappas... ja, men min pappas ideologiska övertygelser och liksom hans politiska engagemang. Det är han som väldigt mycket har varit liksom min politiska skolning när jag var liten. Så jag gjorde inte det heller. Jag är ju inte någon gammal, liksom, jag är inte någon SSU, någon SSU-are eller studenter, utan jag gick med först i vuxen ålder. Och det var också efter att jag liksom, så jag gjorde ju annat. Jag utbildade mig, jag liksom byggde en egen... Jag har liksom haft hela mitt yrkesliv utanför politiken och jobbat just med klimatomställning, med liksom, miljöteknik, exportfrågor. Väldigt engagerad i de frågorna, bott utomlands. Men nådde ändå liksom till slut den insikten efter att ha jobbat med de frågorna med liksom, företag så länge att det kommer aldrig vara möjligt. Vi klarar inte det här med bara bolag. Vi klarar inte det här med bara marknad.
Nej.
Ingen kommer undan politiken.
Nej, som sången säger.
Exakt. Så faktiskt nu då för 10 år sedan, 2016, då bodde jag i Indien. Och efter då Donald Trumps val och liksom Brexit och hela det liksom omvälvande året, då bestämde jag mig. Jag har nog ändå alltid vetat någonstans liksom inom mig. Att...
Men din pappa hade ju ett förbud.
Exakt, precis. Nu kommer jag göra det här ändå.
Som den upproriska rebell du är, så gick du mot din far.
Precis, exakt. Men det här kanske var då liksom en typ av uppror som han ändå kan liksom hålla med om.
Nej, men jag liksom inte avbryter det, men jag tänker så här att det var ju också väldigt många som lämnade socialdemokratin där i kölvattnet av 90-talet och tidiga 2000-talet. Och jag har tagit del av så här liksom ja men så här interna rapporter och sånt där som handlar om analysen av varför man tappar så otroligt mycket medlemmar och väljare i slutet på 90-talet, egentligen valet 98 efter valsanalysen där. Mm. Och då var ju egentligen slutsatsen att partiet då oavsett skuldfrågan så att säga, om det var nödvändigt eller om det var önskvärt eller icke önskvärt, det lägger sig inte rapporten kanske i, men liksom högersvängen i politiken från 94 när man hade ett enormt förtroende, liksom enorm liksom, nästan egen majoritet i det valet. Den högersväng man sedan gör i politiken under den mandatperioden som följer, den gör att liksom, i princip flera hundratusen LO-medlemmar lämnar Socialdemokraterna. Ja. De slutar betala. Liksom. Och jag skrev någonting om det länge sedan nu, men liksom att det var en sån politisk sorg på något sätt. Alltså, men många människor, de gick inte någon annanstans, i alla fall inte direkt.
Mm.
Men man gav liksom upp, och att innan man gav upp så var det ju inte något lättvindigt besked, utan mycket svårt, förmodligen för din pappa och väldigt många andra.
Verkligen.
Man hade liksom brottats med det här, man hade bitit ihop så man nästan inte hade några kindtänder kvar.
Mm.
Och sen och så lämnade liksom hundratusentals fackliga, framförallt socialdemokrater, kanske lite på vänsterkanten, men som då emot det här nedskärningarna, privatiseringarna, och egentligen kanske också att det inte finns, jag tror man hade kunnat acceptera att under en period var det lite kärvt, det tror jag många gick in i, det här kanske är nödvändigt då för Ingvar Carlsson säger det, en hedersman liksom så här, man måste rädda välfärden, men sen när man aldrig kommer ur det där, det fortsätter in i 00-talet, det fortsätter in i 10-talet, det fortsätter fortfarande nästan, alltså att väldigt många gav upp, och att det är liksom verkligen så här. Det är så många tappade sugar, människor som ger upp, liksom en otrolig sorg. Det är som att det finns en egen socialdemokrati som är någon sorts hopplös socialdemokrati som har gett upp.
Ja,
och som jag tror ledde till SDs framgångar delvis.
Ja.
Men hur ser du på det, liksom den där erfarenheten?
Mm. Ja, men jag tror att det är den som jag har burit mig dit jag är idag. Och till reformisterna, som gör liksom, när reformisterna grundades, så kände jag liksom att det här är min cirkel som sluts i mitt liv och liksom hela min liksom långa familjehistoria och med min pappas erfarenhet. Och jag tror också att det är otroligt viktigt att socialdemokrater, människor som har den här erfarenheten, har levt den och förstått vilket svek det var, är med i partiet och liksom tydligt påpekar det. Det kommer ta tid att återvinna de här människornas förtroende, för vi har svikit det under en väldigt lång tid. Man måste ta de känslorna på allvar. För det är faktiskt, det handlar inte bara om reformen, utan det handlar faktiskt om att våga vara uppriktig.
Mm.
Och också tala klarspråk om det och våga prata om den här perioden på det sättet. Alltså hur man pratar om historien spelar också roll. Att det var inte bara, liksom, det var inte nödvändigt, och det här var någonting som vi tog oss igenom tillsammans. För väldigt många så var det extremt traumatiskt. Ens liv slog sönder, man kom aldrig tillbaka. Och för min pappa så har ju det också varit en liksom så stor sorg efter att ha liksom, hur han har växt upp. Det engagemanget och liksom lojaliteten till partiet.
100 år tillbaka.
Ja, precis. Exakt. Att man på något sätt känner att man liksom förlorade en så stor del av sin identitet.
Mm.
Det tror jag verkligen också att det är otroligt viktigt att liksom ha det med sig. Att för många så är inte socialdemokratin bara liksom ett parti. Utan det är en vision om ett helt liv. Ett samhälle.
Mm.
Någonting som liksom bär upp en själv som människa.
Mm.
Och det tror jag verkligen är otroligt viktigt, att liksom, om man ska vinna tillbaka de människorna, att man faktiskt vågar prata klarspråk om det.
Jag var med på ett seminarium med, det är lite stickspår här, men Björn von Sydow, i samband med att han fyllde 80 år, man firade hans 80-årsdag, gamle talmannen och statsrådet, så var det ett seminarium, och en del av det handlade om försvarspolitik, en del om liksom statskunskap, och en del om, eller om författningsfrågor, och en del om, så att säga, socialdemokratins ideologi. Och du sa att vi pratar väldigt mycket om demokratins kris i Europa, i västvärlden, i USA. Men det är ju egentligen socialdemokratins kris. Det som har hänt är ju inte en allmän kris. Utan det som har hänt i västvärlden är egentligen att de socialdemokratiska partierna, eller motsvarande, egentligen varje demokratiskt samhälle har ju funnit ett kongressparti i Indien, eller liksom ett arbetarparti i Brasilien, eller som fortfarande är ganska starkt. demokraterna i USA, Labour, socialistpartiet i Frankrike och så vidare, svenska socialdemokraterna. Och i alla de här länderna i stort sett, där håller ändå stången lite grann, men vi har ju fått en högerregering med Sverigedemokraterna. Det som har hänt är ju liksom inte en allmän upplösning, utan det som har hänt är att socialdemokraterna har tappat någonstans mellan 30-70% av sin väljarkår, som har gått väldigt stor del av det till högerextremismen. Så att arbetarklassen som traditionellt då har liksom röstat vänster och socialdemokratiskt har liksom tappat sugen, kanske lite grann som din pappa, och gått någon annanstans. Och framförallt kanske också är det så att din pappas generation har inte gått så mycket någon annanstans.
Nej.
Men de har slutat vara aktiva, kanske någon gång röstar på Vänsterpartiet. Nu hittar jag på om din pappa, jag har ingen aning vad han röstar på. Men liksom den typen av arbetarklass, män, kvinnor, de kanske inte har gått så långt. Men deras söner och barnbarn är idag sverigedemokrater. Mm. Och blir sverigedemokrater just i detta nu. Och de kommer inte ens, om 20 år kommer man säga, jag växte upp i Motala. Det var ett typiskt arbetarområde där vi röstade på Sverigedemokraterna.
Mm. Ja, men eller hur?
Och det var ju liksom därför vi startade Reformisterna någonstans, för att det här får inte bli så, man får inte ge upp det här, utan det måste vara en kamp, inte bara allmänt om demokratin, det är viktigt i sig, men om arbetarklassen, om arbetarklassväljarna, att de ska ha ett alternativ. Och det var det som på sätt födde, vad ska vi göra? Och det födde Reformisterna. Men jag tänkte så här, hur hamnade du, alltså när fick du nys om Reformisterna? Du var inte i Indien längre, du nådde inte till New Delhis förstäder. Reformisterna är här liksom. Ja, du hade föreningen haft mer medlemmar.
Ja, verkligen, exakt. Det behövs reformister i Indien också, kan jag säga.
Kongresspartiet behöver reformeras.
Verkligen, Kongresspartiet behöver reformeras. Världens största demokrati som ju också är på dekis. Nej, men det var via vänner. Det var via vänner faktiskt som jag hörde om.
Men då var du i Sverige och jobbade.
Då hade jag flyttat hem till Sverige. Så jag flyttade hem för ungefär 10 år sedan. Och hade då bestämt mig att jag skulle engagera mig. Och ganska kort efter det så hörde jag talas om Reformisterna. Men jag gjorde faktiskt ett ganska gediget arbete först med att liksom läsa igenom olika partiers program.
Du är en sån alltså. Ja, som man hör om i tv-dokumentärer. Som läser partiprogram.
Exakt. Nej, men om jag får liksom... Den tredje saken som jag skulle säga vill jag liksom, om mig som person och vem jag är jag är ju liksom en humanist, skulle jag vilja säga, i grunden. Humanistiskt bildad och har liksom, lika väl som jag läst min Karl Marx, så har jag läst min Karl Popper. Och det tror jag också är otroligt viktigt faktiskt i dagens socialdemokrati, att våga vara kritiskt tänkande. Det finns ju positiva saker liksom, i andra partiers program som man kan ta till sig av, som liksom är legitim samhällskritik. Men för mig har det nog ändå alltid liksom, det har funnits ett parti. Men jag tycker jag gjorde ändå liksom en slags liksom grundlig research. Men jag fick lära känna Reformisterna genom en vän. Var med på en höstkonferens och då så liksom presenterades det här projektet. Vi ska liksom lansera en grön ny giv, en klimathandlingsplan. Och då kastade jag mig på telefonen och ringde Robin som liksom ledde det här arbetet. Och sa bara till honom, jag ska vara med. Det här är liksom projektet jag har väntat på och jag ska vara med. Och blev med och var ju med och skrev den liksom, klimathandlingsplanen.
Och då är det hösten 19 eller någonting, eller?
Ja, precis. Ja. Exakt. Och på den vägen är det. Sen kom ju med i styrelsen. Vi satt i styrelsen tillsammans där ett par år. Ja, och det har liksom börjat rullat på. Sen det är det första gången jag liksom hörde om det, så kände jag så här, det här är min plats. Det här är liksom mitt politiska projekt. Jag kände mig så liksom otroligt hemma i det.
Vad jobbar du med idag? Du sa att du jobbar inte i politiken. Vad gör du för någonting?
Nej, precis. Jag jobbar inte i politiken. Ja, men jag är chef för ett biståndsprogram. Så jag jobbar med klimatinvesteringar.
Finns det sådana kvar?
Det finns sådana kvar, några. Vi kämpar på. Det har varit tuffa år, får man väl säga. Men vi jobbar med att stötta klimatinvesteringar i utvecklingsländer. Så jag jobbar faktiskt väldigt mycket med det som vi pratar om i Reformisterna. Lånefinansierade klimatinvesteringar. Järnväg. Liksom elnät, biogasbussar för att stötta många länder i Afrika, Sydostasien och deras klimatomställning. Så att jag jobbar väldigt liksom praktiskt och skulle jag säga har liksom väldigt bra koll på det här med lånefinansiering, hur man liksom finansierar stora infrastrukturinvesteringar och sådana typer av satsningar. Så det är det jag också har ägnat mig mycket i föreningens politik.
Du har varit inne på det med din familjs bakgrund och jag tror väldigt många i det här alltså... Det här landet består ju på något sätt, halva folket eller mer är ju någonstans socialdemokrater och har liksom de här kopplingen till att mormor eller morfar var det, eller man var med och bildade arbetskommunen eller fackavdelningen, eller var det en ABF eller Folkets hus. Det är ju det här, Erik Bengtsson har skrivit en fantastisk bok om hur Sverige blev jämlikt. Det var ju liksom inte så här att det steg ner några liberaler som hade läst Ellen Key och så gjorde de abrakadabra och så blev det jämlikt och så blev det ett jättefint land med välfärd. Utan att det var just det här du beskriver, där oerhört mödosamma, kanske också ibland tröstlösa nästan, organisationsarbetet, som jag också på något sätt går igen i reformisterna, för att ni har ju kämpat, jag sa det, jag talade på er höstkonferens, eller på vår höstkonferens, jag är medlem, liksom vilket otroligt hårt arbete ni har bedrivit. Och för mig blev ju det liksom så här, man kan ju inte ha hur många jobb som helst. Jag har det här jobbet rätt många timmar per dag och vecka, och det, liksom, det är bättre att liksom andra tar vid. Men sen när du liksom det här socialdemokratiska, hur kommer det sig att du inte blir miljöpartist eller vänsterpartist? Eller vad är det som gjorde, alltså varför socialdemokrat? För det är ändå, miljöpartiet är bra på miljöfrågor rätt ofta.
Ja, men eller hur? Absolut.
De har ganska bra politik ibland, numera. Lite mer inspirerad av reformister.
Precis,
och så.
Jag tänkte säga, vi har ju också varit en ledstjärna för dem. Nej, men för mig, jag är demokratisk socialist, ideologiskt, verkligen. Jag tror att det är så vi bäst organiserar det jämlika samhället. Däremot så tycker jag att det finns väldigt viktig kritik som Miljöpartiet och faktiskt Centerpartiet, får jag säga, har haft mot socialdemokratin, som jag tror också lite liksom var där vi brast på 70- och 80-talet. Det finns ju liksom i Olof Palmes memoarer, han liksom, man märker att han har jättesvårt att ta till sig, vad är den här samhällskritiken? Människorna som liksom vill få vara med och ha mer inflytande över demokratin, evig tillväxt med liksom industrierna, det kanske inte är möjligt. Och socialdemokratin kämpade verkligen med att liksom ta till sig den kritiken som fanns. Och det tycker jag ändå liksom att de delarna behöver vi lyssna till. Och det menar jag på riktigt, att det tycker jag man ska vara kritiskt tänkande kring. Men i grunden så är jag som övertygad om att det är den demokratiska socialismen och den socialdemokratiska ideologin som liksom är det som kommer att skapa, det är den enda som kan skapa ett jämlikt, frihetligt samhälle. Även om man behöver liksom ta till sig av nya idéströmningar som kan komma från de partierna. Miljöpartiet har ju liksom länge haft, jag skulle säga att så här, Miljöpartiet startades ju ur en sån samhällskritik, men
det var ju typ Amstiden,
ja,
liksom den
precis,
typen av
exakt, och hade liksom en helt legitim kritik, men har aldrig haft liksom en egen bärande idé för hur man ska organisera hela samhället. Och det är skillnaden mot socialdemokratin. Och har ju sen också, i min kritik mot det är ju också att Miljöpartiet har ju verkligen svett med i mycket av de liberala tankeströmningar. Så även vårt parti, liksom hela samhället. Men deras klimat- och miljöpolitik har ju också under en väldigt lång tid varit väldigt liberal. Och det vände ju liksom jag mot mig, att jag tror inte på den typen av klimatpolitik. Jag tror tyvärr att det var liksom det som gjorde att vi körde i diket kring klimatpolitiken, tyvärr.
Kan du gå in, vad var det som gick fel? För det där tycker jag är väldigt intressant. Vi har ju pratat på Katalys, Kalle Sundin som nu är på Aftonbladets ledarsida. Det här med liksom, alltså, rättvis klimatomställning, man kan inte vara helt blind. Alltså, om man bara höjer bensinpriset, om man tar ett exempel, eller elpriset. Om man har en klassanalys i botten, då är det ganska självklart att allt annat lika, om man inte kompenserar på något sätt, så kommer det här slå väldigt orättvist. Och då kommer ju de som inte har råd med bilen.
Ja.
Alltså, är det okej för en direktör att åka 400 000 timmar flyg varje år?
Mm.
Och medan en vanlig LO-jobbare ska aldrig få flyga eller aldrig ens kunna ta bilen.
Exakt.
Men vad var det som gick fel då? Vad tappade vi för perspektiv? Eller? Varför sa inte socialdemokratin nej då till Miljöpartiet? Liksom, ja. En del idéer de hade, eller utformningen. Varför?
Ja. Men jag tror att det var för att man la ut det på entreprenad. Så att klimatpolitiken har inte präglats av liksom vår ideologi. Om exempelvis då liksom rättvisa. Utan målet var nog ganska enträget att få ner utsläppen. Och det kan man ju lyckas med liksom exempelvis utsläppshandel. Men det är ju en marknadslösning.
Just det.
Så jag skulle säga att problemet här, och det började redan på 90-talet när man liksom satte grunden för klimatpolitiken, som ju då präglades egentligen helt och hållet, skulle jag säga, av liberala värderingen. Att det här var något som marknaden skulle sköta, vi ska ha utsläppshandel, vi ska ha den typen av styrmedel.
Marknaden ska lösa det, företag ska ta,
företagen ska,
entreprenörer,
ja, jag menar det.
Och Elon Musk. Liksom,
ja, exakt. Jo, men verkligen så. Bill Gates ska lösa klimatomställningen.
Och svälten alltså, i Afrika och liksom, ja,
eller
tredje världen.
Ja, exakt. Att man liksom tappade tron på att det är politiken som ju ska lösa även den här utmaningen. Men så att jag skulle säga att jag tog en strid på den senaste kongressen som jag kommer fortsätta att ta. Som ju verkligen är liksom en ideologisk fråga. Och jag skulle säga att Det är för att vi har haft fel princip som styr klimatpolitiken ända sedan 90-talet. Det är den här principen om att förorenaren ska betala. The polluter pays principle på engelska. Och den är liksom grundbulten i all internationell EU-svensk.
Det låter bra.
Det låter ju jättebra. Du förorenar, du betalar. Problemet är bara att så här, är du Bill Gates eller är du liksom Kalle på gatan? Mm. Det spelar ingen roll. Du ska betala lika mycket. Och det säger sig självt att liksom, här har vi inte låtit vår ideologiska princip, välfärdens generella princip, och var och en efter behov, av var och en efter förmåga, styra. Och det är misstaget vi har gjort alla de här åren. Och den fighten kommer jag att fortsätta ta i vårt parti, att det, vi måste liksom komplettera i klimatpolitiken med välfärdens generella princip. Det kan liksom inte vara att klimatpolitiken ska lämnas över till marknadskrafter. Då kommer vi få den här typen av problem. Vi kommer inte klara av klimatomställningen.
Om man tänker så här, för den som inte känner till reformisten eller vet kanske lite grann, men inte som du då har följt detta kanske allt för nära nästan.
Ja,
rätt många timmar, inte minst när det är kongress. Men vad är liksom föreningens roll idag? Vad tycker du att reformisterna ska vara för förening? Om du blir ordförande, du är valberedningens förslag.
Mm.
Vad vill du göra med föreningen? Ska du fortsätta som nu? Ska det ändras?
Mm.
Ja, men berätta, vad är din plan liksom?
Mm.
Eller vision?
Precis som du sa inledningsvis, reformisterna är ju, vi är avantgardet inom socialdemokratin. Det är min syn på reformisterna. Det är vi som är den starkaste framåtdrivande kraften inom partiet, inom den breda arbetarrörelsen som hela tiden liksom driver politiken framåt. Vi bryter ny mark nu med den interna demokratin. Mm. Det är vi som värvar nya unga medlemmar som vitaliserar.
Typ alla unga medlemmar.
Ja, kommer till oss. Och som vitaliserar de här äldre som kanske hade tappat hoppet och får dem att komma tillbaka. Nej, jag kör. Nu liksom tänder jag till igen och går med. Så att min pappa exempelvis blir värvad av det.
Är han ung och lovande eller äldre och nytänd?
Han fyller 60 nu. Så
han är ung och lovande.
Han har pensionsåldern framför sig.
Tyvärr. Nej, men så här, det var någon förra valrörelsen som var någon som ringde mig eller sa till mig så här: fan, vad har du gjort, Daniel? Vad då? Vad har jag gjort nu? Ja, men de enda som jobbar i valet här i Stockholm, det är antingen medlemmar i reformisterna eller pensionärer. Ja, de är förresten också med i reformisterna.
Eller hur? Nej, men verkligen. Alltså att så här, vi är den vitaliserande kraften, tycker jag, i partiet. Det är liksom vad vi är. Vi är 5000 medlemmar. Hundratals människor som lägger på helt ideellt hundratals timmar varje vecka. Vi är liksom ett sjukt maskineri. Det är liksom vad föreningen är. Och det jag liksom tänker framåt, precis som du sa tidigare, det är den här organiseringen, mobiliseringen, att vi båda gör jobbet, tankearbetet med politiken, att vi organiserar och att vi agiterar. Det är de sakerna som liksom är, det är handboken för att verkligen förverkliga den demokratiska socialismen. Och det är liksom det som vi gör i praktiken. Vi sitter ju inte och liksom väntar på att någon annan och liksom klaga på att men det är jättedåligt att ingen tar tag i det här med klimatet. Nej, men okej, då gör
eller ekonomin, eller välfärden, eller jämlikheten.
Ja. Eller lobbyismen. Ja, men okej, då startar vi upp lobbykollen och vi granskar det här istället. Så vi går ju liksom före och visar att det här går. Vi tar liksom, jag ser det som att så här, vi tar tillbaka makten och visar att vi har visst makt, vi kan förändra, vi kan driva på politiken. Och vi har visat det de här åren, vilket jag tycker liksom är ett så otroligt starkt kvitto att vi är verkligen på rätt väg. Det vi gör funkar.
Mm.
Så om man tittar på den förändringsresa som partiet ändå har liksom kommit på sedan föreningen startades. Det är jättestor skillnad på hur partiet pratar idag om vinster i välfärden exempelvis. Vi ska få det igenom liksom hela. Vi ska hela välfärden.
Ända till proposition och lagstiftning. Ja.
Men liksom avskaffat karens, ett liksom investeringsbank, nu idag senast LO går ut och kräver en förhandling om förkortad arbetstid. Vi fortsätter liksom pusha det här framåt. Det är det som är reformismen i praktiken och det är det vi gör. Och för mig är liksom reformisterna, det är det som är också så otroligt häftigt. Att det är liksom ingen annan som har suttit och bett oss eller sagt åt oss vad vi ska göra, utan det är hundratals människor som bara gör. För vi förenas i tron på att vi kan förändra samhället.
Mm.
Kan det. Och det är det som verkligen liksom besjälar och driver mig framåt. Att lägga all den här tiden som jag gör på den här föreningen. För jag tror verkligen att vi kan förändra socialdemokratin. Och att vi kan förändra Sverige.
Om man tittar på programmet. Vad är det reformisterna driver? För att från början var det ju några punkter liksom på en A4-sida. Liksom, som skrevs i mitt vardagsrum.
Ja.
Över en thai varsin kokosmjölksdoftande liksom, kycklinggryta. Ja. Liksom. Vad har man för, vad driver man idag? Du har varit inne på några saker, vinst i välfärden och, men kärnan har ju mycket varit den här ekonomiska politiken. Mm. Kan du berätta lite om det? Det är också intressant för den här poddens lyssnare.
Ja, men självklart. Ja, och det är ju det som egentligen är kärnan i reformisternas politiska projekt, för att den ekonomiska politiken är ju grunden för allt. Det är den som skapar resurser för allting annat vi vill göra, för välfärden, för klimatet, bostäderna, pensionerna och så vidare. Och vårt parti har ju egentligen, jag skulle säga nästan liksom sedan 80-talet, inte haft en liksom ekonomisk politik som kan uppbära ett välfärdssamhälle. Vi har liksom inte haft en teori om hur ska vi kunna finansiera välfärdsbygget. Det är någonting som liksom har, vi har famlat.
Och det är problemet med socialdemokratin. Alltså, problemet är inte ideologin, det är inte ledningen, det är inte liksom det eller det, den detaljen, utan det var det som liksom, socialdemokratins problem är bristen på kraftfull ekonomisk politik.
Exakt.
Och det, utifrån det kommer alla andra problem. Så att säga. Och att partiet har för få väljare och
Men decennier. Det kommer ju också utav att vi har ju inte liksom under min livstid gått fram med några stora samhällsförbättrande reformer. Nej, för att partiet har varit övertaget om att vi har inte råd. Det vår förening gjorde var, det ni gjorde när ni satt där i, var som att säga att vi har visst råd. Vi har förslag på en ekonomisk politik som visar att vi har just det, råd. Och det är det som är skillnaden och det som jag ser som är liksom föreningens stora bidrag, att vi har brutit upp den här tvångströjan som vårt parti och hela den ekonomiska liksom, debatten i Sverige har befunnit sig i sedan 90-talet.
Mm.
Att vi har inte råd att stärka välfärden. Vi har inte råd att liksom, satsa stort på klimatet, exempelvis. Det gröna folkhemmet, nej, rik i putten, det har vi inte råd med. Det har vi visst, men vi behöver en annan ekonomisk politik och det är det som är grundproblemet. Och det är därför som vi hela tiden kommer tillbaka till den ekonomiska politiken och förutsättningen. Man kanske snarare skulle säga att ingen kommer undan den ekonomiska politiken. Och så det är det som liksom är kärnan i reformisternas reformprogram, den ekonomiska politiken. Vi vill förändra det finanspolitiska ramverket som vi ofta pratar om, men liksom det som sätter ramarna för den ekonomiska politiken sedan 90-talet.
Mm.
Vi vill förändra, vi vill ha ett nytt rättvist skattesystem, en social bostadspolitik, en regionalpolitik där vi faktiskt liksom omfördelar och skapar välfärd i hela landet, höjda pensioner, en rättvis klimatomställning och en avmarknadiserad välfärd. Och ekonomisk demokrati, personalägda företag och så vidare, att vi liksom går vidare med.
Det här låter som någonting jag gillar. Ja. Nej, men det låter som att det låter liksom som socialdemokratisk politik fram till typ mitten på 80-talet.
Ja, jag skulle säga att vi är ganska klassiska socialdemokrater. Men idag är det ganska radikalt då.
Men hur liksom, den fråga som jag har fått många gånger som jag kan ställa till dig då, det är, ja, men hur tas det här emot då? Och det brukar jag ibland, jag brukar säga så här, det är inte liksom, det är inte för att liksom plisa någon som ska bli glad högst upp i någon pyramid, utan det här är ju liksom fullt rimlig politik. Ni har räknat på det här. Det är inte till för att Magdalena Andersson eller någon annan liksom högt uppsatt socialdemokrat ska bli glad, utan det är ju ett sätt att formulera en politik som många människor behöver och som saknas i Sverige. Men om man ställer den frågan ändå, hur tas det här emot? Vad säger, alltså, för i början när reformisterna, när du liksom gick med, då fanns det ju såhär, oj vad är det här för något? En liten liksom oro kanske, och är det här någon liksom partisprängning, bryt? Mm. Vad är det här? Daniel Suhonen, han med skägget är där.
Ja, precis.
Det känns jävligt obehagligt.
Farligt.
Mycket farligt liksom såhär. Och han vill höja pensioner och såhär. Nej men skämt åsido, hur tas det emot? Det måste ju ändå ändras. De har ju sett, ni har ju snarare varit en konstruktiv kraft.
Ja, men jag skulle verkligen säga det. Jag tror att bilden av oss har förändrats under åren när man har sett vad det är faktiskt det vi gör. Alltså vi stärker ju partiet. Vi mobiliserar medlemmar. Vi utvecklar ny politik där vi behöver det. Och jag tror att det är framförallt, liksom, jag skulle säga, inte minst många socialdemokrater runt om ute i landet som ju ser deras välfärd monteras ner, potthål i vägarna som aldrig lagas, byskolor som läggs ner. Alltså att de får ju aldrig...
Och Sverigedemokraterna har en förklaring och säger det beror på invandringen.
Ja, precis. De står ju liksom där helt svarslösa och får istället bara administrera nedskärningar. Och där har det ju verkligen liksom tagits emot på ett helt annat sätt. Där man säger att det här är det som behövs för att vi faktiskt ska kunna åstadkomma förändring i min kommun, i min region. Och jag tror att det är det som i slutändan, liksom de senaste åren, verkligen också har vänt den här diskussionen i partiet. Att många ser att så här, ser det här för vad det är. Det är bra politik. Det är klok, genomtänkt politik som mobiliserar jättemånga, både egna medlemmar men också nya väljare som liksom kommer tillbaks till socialdemokratin och börjar tro igen på att vi faktiskt vill förändra samhället. Så att jag tror att synen på reformisterna har under de här åren också liksom ändrats. Och inte minst på den senaste partikongressen skulle jag säga. Jag tror att det var, eller jag vet att det var väldigt många som var otroligt imponerade över det arbete som vi gör och hur seriöst vi tar politiken. Men också liksom hur
ta ansvar också,
ja, för partikongressen. Att vi tar ansvar för partikongressen. Att vi är väldigt seriösa och liksom proffsiga och schyssta socialdemokrater. Mm. Men vi vill förändra samhället. Vi vill förändra socialdemokratin.
Vi är socialdemokrater, men vi vill förändra samhället. Nej, men jag skojar. Men
ja, kanske, trots detta. Ja, eller hur? Exakt.
Nej, men det jag tänker på är att liksom 2019, då var det ju kongress och då var jag utsedd till ombud för Stockholmsdistriktet, Stockholms arbetarkommun. Och då var jag, det var ju precis nystartat, jag var en av få, det kanske fanns några ombud som var medlemmar och sådär naturligtvis, men det var liksom inte någon, och vi hade lite seminarium där och så. Och sen var det ju 2021, då var det den stora kraftsamlingen och kanske liksom så här, nu ska det hända.
Mm.
Och så blev det lite grann som det ofta blir i socialdemokratin och på stora kongresser, att det blir liksom en kompromiss.
Mm.
Ett steg framåt, ett steg tillbaka. Alla är missnöjda.
Mm.
Och det var där på något sätt du, alltså du var väl med i styrelsen då, men det är liksom där någonstans lämnade jag styrelsen. Man kan inte hålla på med allting hela tiden. Mm. Och ni tog över på något sätt.
Mm.
Ja, Marcus var kvar och flera var kvar, men liksom Och det arbetet ni bedrev, för det har ju inte varit inblandad i överhuvudtaget, det här arbetet mellan liksom 21 och nu.
Mm.
Där någonstans, det var ju en otrolig frukt. Vad var det ni lärde er, ja, i den mån ni vill berätta det, men liksom lärde er på 21-årskongress, och vad var det som hände? För att det var ju liksom, jag var ju ombud på 25-årskongress också, men då var man ju tvungen att, man var ju tvungen att skjuta fram vissa programpunkter. Damberg fick inte hålla tal när han skulle, utan lite senare. Och det man hade sagt, det reformister och andra hade sagt, att man, ja, vi vann 21, men det var väl ändå 25, då var det väl ändå så att partiet ändrade sig. Kan du berätta någonting om det?
Ja, det var ju då som var den stora vänstervågen,
ja,
som Kristersson nu försöker skrämmas med. Det kanske är för att folk kanske gillar den politiken.
Ja, han har slutat skrämmas med det.
Ja,
han körde det och sen fortsatte hans opinionssiffror neråt.
Men det är en jättebra fråga, därför att frågan i grunden är ju så här, vad är det som skapar förändring? Vad är det vi gör som faktiskt förändrar? Och jag skulle säga att det är det här organisatoriska arbetet att vi har mobiliserat så många människor. Alltså det här är Maja, det är Lina, det är Kalle, det är Robin, det är Daniel, det är Samuel, det är Fanny som liksom, jag skulle kunna räkna upp alltså 200 namn här.
Men vi kommer klippa bort dem.
Vi kommer klippa bort dem, ja, tyvärr. Jag är ledsen i alla som inte nu. Ingen nämning, ingen glömd får jag väl säga. Men liksom, som har motionerat, som har utbildat sig, som har lärt sig om de här frågorna, som har tagit debatten i sina arbeten.
Och massa människor lokalt också, för det var, ja, det som var nytt nu.
Att
det var ju folk från Göteborg och Västsverige, Gos,
ja,
vad heter det?
Men liksom, exakt, ja, Skåne, Västernorrland, Fyrbodal, liksom att vi har jobbat med att organisera människor runt om i hela landet, i hela partiet.
Ett otroligt arbete.
Ja, verkligen. Det har varit,
det är mycket skönare att sända en podd en gång i veckan och skriva en krönika och ge ut en rapport.
Det agitoriska arbetet är ju jätteviktigt också. Vi måste alltid göra både och. Och jag skulle säga att det är det som är vår styrka. Att vi har gjort allt.
Ni är inte en tankesmedja bara. Ni
Nej, det är inte en tankesmedja bara. Det är ju verkligen inte. Utan vi är ju en förening. Alltså vi organiserar människor på riktigt som är med och driver det här framåt tillsammans. Och jag tror faktiskt att det är det som är, jag kommer hela tiden tillbaka till det, att det handlar ju också om att vi har gett fler människor makten att driva det här. Alltså att så här, Fanny, Maja, ta det här. Ring med det här. Ni får ansvar, ni får makt. Det är ju liksom egentligen den demokratiska delen. Det är en folkrörelse som vi är. Reformisterna är en folkrörelse på riktigt. Och det innebär att jag kommer liksom att ge den makten till andra som också måste ta det ansvaret och driva det. Det är någonting, för mig är det väldigt, liksom, det är väldigt fint. Och det var det som hände inför den här partikongressen. Och vi jobbar ju väldigt, väldigt hårt och liksom strategiskt med att utbilda smarta, skarpa människor som kunde bära de här budskapen. Det är liksom inte en person.
Och det är motioner som har liksom skickats in,
ja,
långt exakt, ner långt i organisationen in, och långt innan.
Det har ju också gjort med att vi har liksom gjort det här grundliga tankearbetet. Men också liksom smart politik och smarta argument som övertygar. Vi har liksom gjort allt det grundarbetet. Det tror jag det är den stora skillnaden. Och det är det som vi behöver göra ännu mer av liksom framöver. Det som är min vision för reformisterna, det är ju att vi ska genomföra hela vårt reformprogram. Jag känner liksom en otroligt stort inspiration och ödmjukhet inför Socialdemokraternas ursprungliga reformprogram. Det vi tog fram inför liksom, under andra världskriget och det som vi liksom kämpade i decennier för att vi skulle genomföra. Alltså, vilka är vi att liksom, tänka att efter 5 år så är vi klara? Jag tror att vi kommer ha det här är vårt politiska projekt till 2040. Men
sen ses vi igen i podden.
Sen, ja, då tar vi utvärdering. Ja, exakt. Men det är det som liksom är att fortsätta att växa folkrörelsen. Och att liksom fortsätta. Och jag tror att vi skulle kunna bli ännu skarpare, agitera ännu mer, organisera ännu fler, utbilda ännu fler. Att det är liksom att fortsätta att få den rörelsen att växa. Och inte minst nu naturligtvis inför valet så har vi en otroligt viktig roll. Att liksom mobilisera fler som kommer vara ute och påverka och liksom vilja kampanja, men också sätta agendan i valrörelsen, att vi pratar om.
Hur ska ni göra det? För det är ju någonting som är ganska svårt. Alltså, det är liksom så här, det är en av de svåra sakerna med opinionsbildning, att, och jag menar, katalys här som har funnits vid rörelse mot 14 år, någonting sånt där. Det som är grejen är den att jag tror att egentligen det största sättet, det är ju på något sätt att vi har ju en koppling till fackföreningsrörelsen genom att det är fackföreningar som äger oss och driver oss. Så vi är en liten verksamhet som snackar med en väldigt stor verksamhet, alltså en stor folkrörelse som håller på delvis med andra saker, framförallt att försvara sina medlemmars intressen liksom på basplanet och avtalsnivå och sådär. De har ju liksom fullt upp med det. Och vi jobbar med liksom politisk liksom utveckling och opinionsbildning kring det. Men mot en stor rörelse. Och mot allmänheten. Men det som är grejen är den att egentligen är ju det här rörelsebyggandet som är, jag menar, när vi satt, vi var från början 2 personer, nu är väl något fler, men så här, vad ska vi kan ju inte vara en rörelse. Vi kan däremot kanske inspirera en rörelse, vi kanske kan liksom skriva saker som man kan tänka kring eller hålla med om eller liksom, alltså man måste, medan jag tror att egentligen det allra bästa sättet att påverka på riktigt, vilket ju till exempel den höger, alltså konservativa, nationalistiska, fascistiska rörelsen, olika 50 nyanser av brunt. Det de gör är ju egentligen, om man bara skulle se liksom funktionen av det, det är ju klassiskt organisationsarbete, propaganda. Jag vet inte om de har så mycket utbildningar, det kanske konservativa förbundet och sådana här har. Men de har allt från här, jag menar, aktivklubbar liksom, som tränar liksom unga män i liksom våld. Och, alltså vedervärdigt liksom. Men man har också liksom, den här, alltså, alla de här medierna från Henrik Jönsson till liksom, Riks, till alla dessa oberoende då, halvt oberoende liksom, YouTubers och TikTokare. Det är ju en propagandakanal eller många kanaler för att egentligen opinionsbilda och få människor att själva kunna föra ut ett budskap. Alltså, liksom, om man tittar på Riks sändningar oavbrutet, då kommer man förmodligen vara en duktigare Sverigedemokraternas agitator som vågar säga, alltså om man för 10 år sedan eller för 5 år sedan liksom ville ta snacket, alltså för 10 år sedan var det inte lumsrent att vara Sverigedemokrat. Idag känner många morgonluft. Och det beror ju på att man har fått argument. Och det ni gör då, det är att ännu mer hands on för demokratiska värderingar, socialdemokratiska värderingar, bygger liksom en rörelse där många människor, tusentals människor, få kraften att själva föra ut ett budskap. Det är inte Magdalena Andersson eller Micke Damberg eller någon annan som ska vara smart i tv bara. Det behöver de också vara. De behöver vinna debatter och så. Utan att på basplanen finns det tusentals människor som kan prata med miljoner människor.
Ja, exakt.
Och det är egentligen det effektiva. Så att liksom, det tycker jag med all ödmjukhet, att det effektiva sättet att påverka på lång sikt, det är ju det här mödosamma arbetet att fostra någon och lära någon och ge någon agens.
Verkligen. Jag håller verkligen med. Och som ordförande så har man ju ett jättestort ansvar att, liksom, att vara ledande i den debatten, att kunna ta det, men också att kunna organisera och mobilisera andra som blir budbärare. Det kommer aldrig vara liksom ett enmans eller en kvinnas jobb. Och
en ledning har betydelse. Jag tänker att när din pappa, och, som jag vet inte om jag har träffat, men...
Ja, har du. Han träffade en gång på Rune. Jag var så starstruck.
Okej, han träffade mig. Ja, men då har jag träffat honom. Då skulle jag känna igen honom förmodligen, för att jag har ett jäkla ansiktsminne. Men liksom så här... Det är nästan obehagligt. Jag känner igen alla jag träffat typ, men jag kan inte placera dem överhuvudtaget.
Det är en bild så.
Ja. Nej, men liksom så här, att
men jag kan plocka upp dig där då. För så här, frågan var ju, hur ska vi vinna valrörelsen? Eller liksom, vad ska vi göra? Jag skulle säga 3 saker. Och jag tycker att Zoran Mamdanis borgmästarkampanj i New York har ju liksom gett oss ett otroligt fint exempel. Väldigt likt hur vi också jobbar, och jag skulle vilja se en socialdemokratisk...
Ekonomisk politik, klassfrågor, positivt.
Konkreta reformer som kommer göra skillnad för folks liv. Det är det första, ett liksom mat i ett reformprogram och återkom, mata ut det här budskapet. Det gör ju
ganska få
ja,
löften
och ganska
egentligen.
På, kanske tre ja. Riktigt stora löften. Mm. Avmaktivisera hela välfärden, förkortad arbetstid.
Ett litet löfte, nej tre stor. Total avmarknadsering.
Ja, ett litet.
En kort lista.
Ja, det är liksom en kort.
Det svenska akademins korta listan liksom. Ja. De här blev kvar.
Exakt. Nej, men det tror jag är liksom det första. Vi måste ha konkret politik ja. Att prata om. Och framförallt, vi behöver prata om den ekonomiska politiken. Därför att det är det som slår rakt in i SDs politiska projekt. De har inte någon fungerande ekonomisk politik. De är ett borgerligt, ett högerparti.
Varför pratar inte socialdemokrater om att de är klassförrädare?
Ja, exakt.
Alltså, det är liksom, de har ju svikit i A-kassan, de har svikit i tandvården, de har svikit i liksom pensionsåldern, pensionerna, de har svikit i liksom, jag tror också att det här, det kommer väl efter valet då smart nog, det här liksom bidragstaket de planerar för och hoppas att de aldrig får genomföra genom att de förlorar valet. Men det kommer ju också drabba väldigt många av deras egna. Om man tänker att
många människor som lever på försörjningsstöd,
etniskt svenskar som är födda här, det kommer slå rätt in i människor som röstar på Sverigedemokraterna. Alltså, de är klassförrädare.
Ja. Och det där gör mig så fruktansvärt förbannad. För att det är så otroligt många människor som verkligen behöver en stark socialdemokrati och behöver starka socialförsäkringar som verkligen lever utsatta. Och som Sverigedemokraterna har liksom lovat. Kastar dem under bussen. Det gör mig fruktansvärt arg. Att man liksom för de människorna bakom ljuset och påstår sig stå för dem. Men sen så fort man får regeringsmakten så slår man ut det bara för att få kasta ut invandrare och höja, liksom ha lägre skatter för de rikaste. Och det är jätteviktigt att vi vågar ta den fighten. Det är där den konflikten vi vill ha. Då kan vi mota SD.
Tycker du att Socialdemokraterna hamnar rätt? Alltså, för att jag tillhör dem som kan tycka att på något sätt det övergripande målet för mig är att vi byter ut den här regeringen. Jag kan köpa ganska mycket, inte allt, inte vad som helst. Mm. Ni kan vara lugna, jag kommer inte vara tyst och köpa allt och bara ta som en tratt och bara svälja. Jag sväljer till valet och sen får ni höra vad jag tyckte liksom. Men jag menar att det är ett övergripande mål att byta ut den här regeringen. Nästan så här vad som helst, tycker jag. Men däremot så tror inte jag att vad som helst vinner över tidigare gänget. Det är liksom det som är, det handlar inte om vad jag ska tycka. Skit i det, jag röstar på Sosan då. Men, vad vinner man med? Mm. Och det är där så att säga, reformpolitiken kommer in. Har man inte tillräckligt många, jag är liksom rädd att när jag hör lite grann så här, de här kretsarna som är liksom runt, liksom i maktbärande skikt i socialdemokratin. Då tror jag att de tror att det räcker med karensavdraget.
Mm.
Som jag tycker är jätteviktigt att ta bort. Avskaffa det, sparka bort det omedelbart, frispark. Det ska bort första dagen. Ja. Men det är ingen svår fråga. Nej. Det är en hygienfaktor. Det är en grundläggande orättvisa. Bort med det bara.
Ja.
Men man vinner inte valet på det. Vad vinner man valet på?
Jag skulle säga förkorta en arbetstid. Exempelvis för alla. Att gå ut och liksom vara tydlig med att vi tänker stötta LO i den här frågan. Vi kommer att pressa på. Om förhandlingarna havererar, då kommer vi vara beredda att sätta press på att lagstifta om det. Den här reformen ska bli av de kommande åren. Det är ett löfte från oss.
Vi vill att det går avtalsvägen, men vi vill också att parterna tar ansvar för moderna arbetstid.
Nu, liksom det här förtroendet det har vår kongress gjort, men vi kommer stötta LO, som också ber om vårt stöd, att det här ska bli av. Jag har ett brett program för att avmaktisera av hela välfärden. Vi ska ha jämlik och rättvis tillgång till välfärd i hela vårt land. Det är ett löfte från oss. På landsbygden, i förorterna, det tror jag är en jätteviktig fråga att liksom vara stenhårt tydligare. Och tredje, att ta strid om skatter för de rikaste. Apropå att liksom ha en tydlig konflikt med högern om den ekonomiska politiken. Jag tycker det är superbra det man faktiskt gick ut med nu. Att vi vill göra ett äldreomsorgslyft. Det är slut på minutstyrningen i äldreomsorgen. Vi har fruktansvärda arbetsvillkor. Våra äldre och de som jobbar i äldreomsorgen har det fruktansvärt. Det måste vi ändra. Och det ska betalas med skatter för de allra rikaste. Perfekt.
Det är underbart.
Ja, det är precis
de tre räcker vi nästan. Kanske liksom
en sista sak om jag verkligen skulle vilja se då.
Nu börjar det. Nu börjar hon. Exakt. Nu är det hela listan.
Nej, men så här. Ett program för full sysselsättning och grön omställning. Alltså vårt parti måste ha ett robust svar på hur ska vi få bukt med arbetslösheten? Och självklart i min mening är, det är om att skapa jobb inom industrin. De skriker efter jobb, men där är det saker med kompetens och inom välfärden. Mm. Där vi också behöver jättemånga mer händer och fötter. Men då krävs det ekonomisk politik som kan se till att få folk i arbete och finansiera välfärden. Men de tre, det tycker jag hade varit liksom förkortad arbetstid, avmarknadisera välfärden och ett program för full sysselsättning och grönstövning. Då har man svar på väldigt av de liksom stora samhällsutmaningarna. Det tror jag är otroligt viktigt. Men sen två saker till som jag också tror att vi behöver göra i valet. Jag tror att vi behöver ha en hoppfull berättelse. Alltså att folk känner hopp. Att vi inte går in i liksom att det här...
SD farliga, moderatneutraliga.
Ja, exakt. Att vi liksom ska skrämmas och appellera till människors rädslor. Jag tror att det är väldigt många som saknar en hoppfull berättelse. Att liksom bara att få känna känslan hopp inför framtiden. Att underbara dagar ligger faktiskt ännu framför också oss. Samhället kan bli bättre och vi kan ta makten och förändra. Så att jag kommer kampanja, inte bara för valvinst, utan för rödgrön majoritet.
Ja.
För det motiverar mig något enormt. Att tänk om vi
utan centrum.
Utan
prisa Gud! Egen majoritet. Och det är för fan, alltså, det kommer ju vara så, 2002 ja. Var sist.
Jag menar.
Göran Persson, 2006 blev det borgerlig regering, eller majoritet. Och sen dess har det alltså, i 20 år har det varit högmajoritet.
Ja. Så tänk vad vi skulle kunna åstadkomma då. Och om vi inte får det, apropå liksom, som du sa, vad ska man...
Det är liksom den här Per Lagerqvist. Först och främst vill jag egen majoritet
ja,
för Socialdemokraterna. Och i brister på, även med tenten.
Nej, men jag tror att så här, det är därför det är otroligt viktigt att man sätter press på de här frågorna i valrörelsen. För det spelar roll vad man har pratat om i en valrörelse. För det sätter press i de frågorna. Då är det mycket svårare för Centerpartiet att stå upp för Almega exempelvis, som vi har pratat om. Och det är tydligt att svenska folket vill få bort vinster i välfärden. Det är mycket svårare att liksom stå upp för det i regeringsförhandlingar. Så att där har vår förening en jätteviktig roll och Katalys har en jätteviktig roll att liksom sätta de här frågorna på dagordningen och mobilisera kring det.
Vi har pratat om väldigt många saker. Alltså, du har tagit upp skattefrågan.
Mm.
Jag tycker själv vinster i välfärden, det är, liksom, det är dags nu.
Mm.
Alltså Katalys har drivit sin första rapport.
Börjar du bli trött?
Nej, jag är inte trött. Jag kommer aldrig, mig blir ni aldrig av mig brukar jag säga. Det tror jag sa på någon höstkonferens. Nej, men liksom att det här ska genomföras.
Ja.
Kortare arbetsdag för vanliga människor. Vinsterna ska bort. Massiva investeringar, full sysselsättning.
Mm.
Det här är ju inte ens vänster. Egentligen borde det inte vara vänster alltihopa. Utan det är ju liksom klok politik som har en jättemajoritet med sig. Men jag tänker så här, om du fick liksom välja en reform, Magda ringer dig, säger Annie, du blir inte miljöminister i den här regeringen, men du får välja en reform. Vilken skulle du välja? Om den här kommer genomföras, du har en minut på dig, vilken blir det?
En rättvis skattereform. Apropå att den ekonomiska politiken är grunden för allt. För om vi inte reformerar vårt skattesystem så kommer vi inte kunna göra någonting av det andra.
Mm.
Så det hade varit det jag hade krävt. Jag gick ut och markerade det här om dagen. Precis när valberedningens förslag hade kommit och sagt, apropå Centerns då krav, att de inte kommer acceptera några skattehöjningar. De kommer bara sitta eller stötta en regering som sänker skatterna. Att det är inte en ekonomisk politik som kommer kunna lösa våra samhällsproblem. Och det är det som är min utgångspunkt. Jag tror säkert vi kan hitta liksom, samarbetspunkter kring Centerpartiet. Men vi måste reformera skattesystemet. Annars kommer vi inte kunna minska klyftorna. Vi kommer inte kunna stärka välfärden. Vi kommer inte klara av den rättvisa klimatomställningen. Vi kommer absolut inte kunna stärka upp försvaret. Så att om jag får välja en sak som jag liksom skulle vakta igenom mot Centern. Hela vägen genom Rosenbad så är det...
Genom Centern.
Ja, genom Centern. Precis. Men liksom, de får backa kring den frågan. För att annars kommer vi inte kunna lösa våra samhällsproblem. Och jag tror att det vore helt förödande att vårt parti efter liksom de här åren där vi ändå har genomgått stora förändringsprocesser får förtroendet att göra det och så blir det bara liksom en tummetott att det blir ett nytt januariavtal. Då tror jag att vi har bränt apropå
allt.
Att vi har, ja, allt. Apropå
då
att liksom,
vinner vi Åkesson nästa gång. Liksom.
Ja, exakt. Vi måste ha liksom blicken vid horisonten. Det här är ett långsiktigt arbete som vi ska ta tillbaka makten för att genomföra. Alltså, vi behöver ett nytt 40-årigt socialdemokratiskt regeringsinnehav i Sverige för att lösa problemen som vi står inför. Men då måste vi våga vara liksom öppna och tydliga med att då krävs det en annan ekonomisk politik. Alltså som du har, bär den nya ekonomiska politiken med stolthet.
Mm.
Vi måste göra det och vara tydliga med varför vi tar strid för den. Så det hade varit mitt meddelande till Magda.
Nej, men om någon lyssnar på det här där uppe någonstans i partiledningen, någonstans ovanför reformisterna, så tänker jag så att jag tänker att det är väldigt klokt du säger att det spelar roll hur man bedriver valrörelsen. Mm. Och man måste, om man tittar på dem liksom, men alltså så här, Sohrab Mamdani i New York, oerhört liksom, man får energi av honom, han vann valet mot alla odds på något sätt. Och han hade inte en socialdemokrati i ryggen, utan det är liksom ändå ganska mycket gräsrotsaktivism. Alltså demokraterna är ju starka i New York, men de var ju emot honom.
Mm.
Alltså det etablerade partiet som är ganska liksom ändå liksom, ja, ganska betongigt och liberalt liksom och korrupt får man väl säga där. Så att det var verkligen en motståndsrörelse som på något sätt vann. Och det som är grejen där, det är ett positivt budskap till konkreta välfärdsreformer. Det är ju liksom en ekonomisk politik och det går att vinna, och väldigt många av de som röstade på honom, det var ju som i valet innan den, när Trump blev president, gud förbjude, då var ju liksom att då hade ju Trump liksom, han hade gjort inbrytningar då i bland liksom svarta afroamerikanska väljare, arbetarklass, väldigt klassisk demokratfesten i liksom denna blå stat då, demokratiska stat, New York City, och de gick tillbaka till Mamdani. Så att de som hade liksom röstat på Obama och Trump och Biden och Mamdani och Trump igen, och de gick till Mamdani därför att han hade ett plånboksfråga, han hade en trovärdig politik. Och det där tycker jag, det måste ju vara, alltså det reformisterna står för, det katalys står för, det som nu socialdemokraterna delvis står för, det är ju väldigt hoppfullt att man med en schysst fördelningspolitik, klimatinvesteringar, nya gröna industrijobb, rättvisa på något sätt, kan entusiasmera människor som på sätt tappa hoppet.
Ja.
Om vi inte tror på det, om inte vi försöker det.
Ja.
Då är det, alltså vad fan håller du på med då? Och det går ju, det kan ju verkligen gå. Det är väl värt att försöka liksom.
Ja, eller hur? Och det är det som jag tycker reformisterna har bevisat de senaste åren. Att det går att förändra, och den här politiken är otroligt populär. Så vi behöver stå för den politiken och ut och prata om den i valrörelsen och bära med den med stolthet. Inte liksom rygga över det. Precis. För att, ja, nu för självklart kommer högern attackera oss och prata om att det blir höjda skatter och katastrof. Men de har ju inga lösningar överhuvudtaget på folks problem.
Nej.
Så att vi måste våga bära det med stolthet och ta den fighten och den ekonomiska politiken. Jag tror att vi har allt att vinna på det. Och framförallt också att liksom våga vara hoppfulla och visa att vi också genuint vill någonting. För det tror jag att väldigt många längtar efter, en socialdemokrati som tydligt står liksom, tydligt i sin ideologi, i sina värderingar, som visar att vi kommer kämpa liksom, för det här, för dig. Inte för oss som parti, utan för dig. Det är ju det här liksom handlar om. Jag gick inte med i reformisterna eller i socialdemokratin för att förändra mitt liv. Utan jag gick med för att förändra det för alla de som har gett mig så mycket. Så min mamma som har jobbat i hemtjänsten ett helt liv och är fattigpensionär idag. Min svårt hjärtsjuka bror som liksom har fått ett nytt hjärta av den svenska vården. Det är liksom för mina syskonbarn som jag vill mer än någonsin ge liksom ett tryggt klimat och en trygg framtid. Det är det som det här handlar om. Då måste människor känna det i hjärtat.
Mm.
Är du vi verkligen vill det här.
Mm. Är du optimistisk egentligen om man liksom runt de här korta, små liksom stormarna på kort sikt?
Mm.
Är du liksom optimistisk om att det är möjligt, det går, liksom, om vi möts här om 40, liksom, enligt mitt pensionskuvert så 2044 kan jag gå i pension. Det känns ganska snart faktiskt. Det är inte så jävla lång tid. Nej, men jag kommer försöka vara tvungen att jobba till 2050 i alla fall på grund av nya pensionsregler. Men
vi får reformera pensionssystemet.
2040 skulle vi se. Nej, men jag vill verkligen reformera det, men är du optimistisk? Alltså att världen är så mörk idag. Det är så, det, liksom, vi har inte ens tagit upp säkerhetsläget. Just nu när vi står här, det är 15 minusgrader i Stockholms innerstad. Var i morse, när jag tittar på termometern mitt på söder, 15 minus. Fan var det sist? Det är ju bra, det är naturligt att det ska vara kallt. Men i Kiev just nu är det 25 minusgrader. Folk har inte haft värme på 2-3 veckor. Alltså Gaza, folkmord, Trump viftar om Grönland, han avsätter regimen i Venezuela, eller i alla fall delar av den. Alltså, världen är ju på många sätt väldigt mörk. Klimatmålen, vi har inte ens pratat om det. Nej. Ingenting uppnås ju, vi går ju åt fel håll. Utsläppen ökar ju i alla fall i Sverige.
Ja.
Känner du optimistisk? Går du att ändra det här? Liksom, hur ska vi göra det?
Jag känner mig optimistisk, eller så här, jag känner mig hoppfull. Jag tror att det är skillnad på att vara optimistisk och att vara hoppfull. Men ja, det är ju en nyliberal världsordning som rämnar nu. Men i sprickorna av det så kan också någonting nytt träda fram. Och det här är också vår chans att visa att socialdemokratin igen faktiskt har kraften. Det är vi som har lösningarna. Och träder vi fram och pratar till människorna om det, så tror jag att vi kan få ett nytt förtroende. Jag tror att vi kan, det är en möjlighet för oss faktiskt att omforma världen. Att väldigt mycket liksom fjäll har fallit från väldigt mångas ögon, som under en lång tid, liksom, saker som man inte velat prata högt om, som har varit fel hela tiden, den internationella kan man säga, regelbaserade världsordningen har ju aldrig varit det, utan USA har ju alltid gjort som de har velat och förtryckt människor.
Ja.
Så att jag ser ändå liksom, jag ser väldigt mycket möjligheter i vår tid, om vi hanterar dem rätt. Och det är det jag ser som min mitt uppdrag som ny, om jag blir ordförande för reformisterna, att hjälpa vårt parti att navigera rätt i det. Att vara modig och våga ta de här möjligheterna. Och om vi gör det, då kan ju liksom klimatomställningen kan bli vårt nya stora ideologiska projekt, det gröna folkhemmet exempelvis. Den otrygghet som nu breder ut sig med det geopolitiska läget. Det är väldigt många människor som efterlängtar ett tryggt, tryggt socialdemokratiskt ledarskap. Så att jag tror att utfallet kommer bero på hur socialdemokratin agerar i det här. Och om vi lyckas återvinna människors förtroende. Alternativet är ju att det blir fascismen som tar den här chansen återigen. Och att vi får en liksom fruktansvärd efter 100 år återupprepande av allt det som vi har liksom försökt bygga upp vårt samhälle ifrån. Så att vi har allting att vinna på att försöka. Det tänker jag göra som ny ordförande.
Reformism eller fascism?
Precis.
Tack Anne Ross för att du kom hit.
Stort tack Daniel.
Och glöm inte att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.